efter vårt förra avsnitt om civilsamhällets möjligheter framåt fick vi massa glada mejl och tillrop från folk. De var glada till oss, de kanske inte var så glada på liksom, innehållet var ju att man var väldigt bekymrad. Men det är väldigt kul att få mejl från folk som bryr sig om det vi gör.
Ja, verkligen. Vi blir alltid väldigt glada överhuvudtaget när vi får positiv feedback. Eller feedback överhuvudtaget, eller förslag.
Man får skicka negativ feedback
också. Man får skicka
feedback
negativ feedback också. Det har nog hänt.
Det är någon som har skickat någon gång. Jag tycker inte att ni är tillräckligt nördiga. Ni måste gräva er ner mer. Djupare i den här liksom... Gramsci.
Just det, det var någon som ville att vi skulle reda ut ett antal teorier. Det ligger fortfarande på min att göra-lista, Gramsci, det stora Gramsci-avsnittet.
Tror du är för många lyssnare på det stora Gramsci-avsnittet?
Ja, men kanske. Kanske okay. En ny okänd grupp.
Ja, jag förstår. Mm. Hej och välkommen till Pengar och politik, en podd från Tankesmedjan Arena Idé med mig Silvia Kakembo och Tankesmedjans chefsekonom Elinor Odeberg. Och den här podden är till för dig som är intresserad av just pengar och politik. Vi gräver oss djupt ner i det ekonomisk-politiska fältet och vi kommer att hålla dig smart och uppdaterad. Och idag, kära lyssnare, så tänkte vi att vi skulle gräva ner oss lite i sjukförsäkringen. Och detta med anledning av att det i veckan som gått har kommit en utredning från regeringens utredare som föreslår hur sjukförsäkringen ska förändras eller försämras om man ser det från mitt perspektiv. Och enda kruxet här då, när vi har funderat lite på hur har man ett bra samtal om sjukförsäkringen, är att det lätt riskerar att bli liksom väldigt tekniskt. Hur många dagar är det som gäller för det här? Vilka ersättningsnivåer? Rehabkedjor? Juridiska termer om synnerligen skäl och särskilda skäl och sådär, när man egentligen är att betrakta som frisk eller sjuk. Jag tänker att vi ska höja oss över det där, Elinor.
Vi målar lite bredare penseldrag.
Ja, men precis. Och kanske vara liksom lite mer ideologiska. Så som sjukförsäkringen kanske egentligen liksom förtjänar att diskuteras. Men du, Elinor, sjukförsäkringen ingår ju i en packe med socialförsäkringar. Vilken är liksom din mest använda socialförsäkring?
Ja, men det är ju föräldraförsäkringen, såklart. Eftersom att jag har 3 barn. Så att den är topp för
just
mig.
Det. Har du någon annan favorit?
Nej, men sjukförsäkringen skulle jag säga nog är en generell favorit. Jag tycker att allt som har med sjukdom att göra i välfärdsstaten är liksom kanske den mest grundläggande byggstenen. Liksom att man, som vi pratat om i det avsnitt då vi diskuterade sjukvårdens ställning överhuvudtaget, att liksom inte ha hälsan. Så här, det finns liksom ingenting man inte kan trada för pengar på något sätt. Mm. Och man är ju väldigt skör i ett sån situation och då behöver man samhällets stöd. Så att det känns som en väldigt grundläggande byggsten och det är ju därför inte så konstigt att den också har varit en av de första byggstenarna i det svenska välfärdssamhället så tillsammans med allmän sjukvård eller fattigvård som det var från början då, men som blev en mer allmän vård.
Ja, det är en väldigt bra idé. Om man skulle gå tillbaka och vara så här, du vet, säga att ingenting fanns på jorden och bara massa människor och man är så här, hur ska vi liksom höja livskvaliteten för alla de här människorna som bara går runt nu för sig själva? Ja, men vi kanske ändå ska poola våra resurser så att om man liksom, vi kan ju inte veta vem av oss liksom,
som blir sjuk, bli sjuk eller som kommer födas med någon form av nedsättning
eller hur?
Svårighet. Ättestupan känns ju oattraktiv som samhällsmodell.
Jämfört med sjukförsäkringen. Ja, men jag håller med. Ja, men jag nyttjar ju också föräldraförsäkringen en del. Den fyller ju dessutom 50 år i år. Så att det är lite kul tycker jag att någon kom på för 50 år sedan. Ska vi inte testa att göra på det här sättet? För innan det så var det ju också så här, men du vet, ska du få barn? Du får liksom lösa det på
ja, och vi har ju diskuterat Sveriges sjunkande nativitet, men föräldraförsäkringen är ju förstås en otroligt viktigt skäl till varför vi ändå har liksom en tillväxt i befolkningen. Jag läste precis om Sydkoreas bekymmer med att det föds för få barn där, byggföretag som erbjuder sina anställda bonusar om de skaffa barn.
Som kan bo i deras framtida bostäder.
Ja, jag antar det. Även en av då variablerna på Sydkoreas låga nativitet var att det har förra året sålts fler barnvagnar till husdjur än till bebisar. Så det känns så. Det är en varningsflagg.
Ja, oh, shit. Ja. Jag gillar ju också vabben, alltså vård av sjukt barn. Den tycker jag är trevlig. Men jag gillar också A-kassan, idén om en vettig pension och så. Det finns många bra socialförsäkringar. Ja. Mm. Men om vi ska fördjupa oss lite här då, liksom kring sjukförsäkringen. Vad skulle du säga liksom, om du går backa kanske 25 år tillbaka i tiden? Vad har liksom varit, eller kanske 30, vad har varit liksom problemen med sjukförsäkringen skulle du säga?
Ja, alltså om man skulle gå ännu längre bak i tiden, alltså den allmänna sjukförsäkringen.
Älskar ekonomihistorien. Ja, vi måste backa lite till.
Vi måste backa lite till. Nej, men vi backar lite till. Till 50-talet då vi faktiskt fick en allmän sjukförsäkring. Och då, upptakten till den var ju liksom att många företag tyckte att man inte vill konkurrera med sociala förmåner, och arbetare också tyckte att vi blir för sårbara och för beroende av våran arbetsgivare ifall för stor del av liksom sjuklön och sjukersättning är kopplat till en specifik arbetsgivare. Så att då var det egentligen en sammanstrålning av intressen mellan arbetsgivare och arbetare i att ha en statlig försäkring.
Ja. För innan hade man typ den amerikanska modellen skulle man kunna säga.
Exakt. Mm. Och det är ju det som är problemet i USA nu. Att det här är ju något som faktiskt minskar rörlighet på arbetsmarknaden i USA eller i andra länder där man har en sån här mer företagsspecifik modell. Och det blir ju också sårbart för vad man tillhör för typ av arbetskraft. Är man i en kategori som är väldigt eftertraktad på arbetsmarknaden så kan man lättare få då sociala förmåner via sin arbetsgivare. Medan om man är en mer utsatt grupp så är det betydligt svårare. Och i grunden så vill man väl ha en princip där sjukförsäkringen är solidarisk, alltså att den är grundad på behov snarare än då hur
social strata.
Ja, exakt. Exakt. Mm. Och när den kom då på 50-talet så hade den från början faktiskt 3 karensdagar och det var 65% av lönen som täcktes av sjukförsäkringen. Och sen har det då, sen 50-talet då, successivt skett förbättringar av sjukförsäkringen. Ända in på 90-talet så skedde det förbättringar av sjukförsäkringen. Till skillnad från en del andra välfärdsreformer som kanske redan på 80-talet började liksom naggas i kanten och på 90-talet så var sjukförsäkringen ändå en som fortsatte att förbättras även under 90-talsåren. Till exempel så infördes då förebyggande sjukpenning som ett exempel. Och det var egentligen då, för att på tal om din fråga då, 25 år sedan, alltså runt millennieskiftet, det var där egentligen försämringar och åtstramningar började införas i sjukförsäkringen med tydligare tidsgränser. Förändrat regelverk för förtidspension var ju en stor grej som nog inte heller bara var helt omotiverad.
Kan du inte berätta lite mer om det?
Ja, men det var en väldigt stor ökning av förtidspensioneringar egentligen under sent 90-tal och in på 2000-talet. Och man ville då bryta den här utvecklingen. Och det var redan på Göran Perssons tid som den här frågan diskuterades. Nu kan man ju få bilden i debatten att det här, att sjukförsäkringen är en väldigt liksom, att den har mycket värdekonflikter, och det har den ju. Men egentligen så har ju både S- och M-regeringar haft en ganska stor samsyn kring sjukförsäkringen och i välfärdssamhällets liksom grundideologi så finns det också en ganska stark idé om att man ska också motprestera, alltså plikt och rätt helt enkelt. Mm. Du har ett starkt skydd när du behöver det, men du ska också liksom göra det du kan. Så att den här åtstramningen av sjukförsäkringen, även om väldigt mycket införlivades under alliansåren, så fanns det också en upptakt där även då socialdemokrater tyckte att det var ett problem att det här ökade.
Så man kan inte bara skylla på, för det jag minns väldigt tydligt från, det kanske är valrörelsen 2010, är ju liksom någon mamma eller liksom dotter som bloggar om sin mamma som liksom har blivit utförsäkrad, och det liksom framstår som att, och det här är under Reinfeldt i slutet på liksom första Reinfeldt mandatperioden då det framstår som att Reinfeldt är liksom från Mordor som försöker ta livet av liksom stackars personer som ju inte har någon arbetskapacitet men ändå ska följa arbetslinjen liksom, trots att man inte har några förutsättningar för det. Det är liksom min sinnebild av liksom, när det liksom verkligen ballade ur med sjukförsäkringen.
Ja, men, och just den här bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, den har ju varit en sån tydlig konfliktfråga, partipolitisk konfliktfråga.
Stupstocken.
Stupstocken, precis. Som fackförbunden kallar det. Jag tror inte det är ett så tillgängligt begrepp. Jag tror de flesta inte vet vad en stupstock
är. Vad är en stupstock? Nej, jag vet bara vad det är i det här sammanhanget. Inte vad en stupstock är annars.
Nej, precis.
Vi får ta reda på det.
Jag tror att det har något med... Jag tror det är angränsat till jättestupa.
Just det. Jag föreställer mig att det var någon sån här medeltida tortyrmetod där man liksom sitter fast med halsen. Men jag kanske liksom är helt ute och cyklar.
Precis, vi får gräva i det. Ja, men du ser att inte ens vi som är så här fackliga nördar vet vad en stupstock är.
Det är en bortre tidsgräns. Det är en bra PR-person som har kommit på det här namnet och så har det blivit namnet istället för medeltida namnet.
Och karensdagen är också en sån konfliktfråga nu, att ta bort den karensdagen eller förändra den. Förra mandatperioden så gick vi ju från en karensdag till karensavdrag som åtminstone gjorde det lite mer rättvist mellan grupper med olika typer av anställningsformer. Alltså att om du inte jobbar heltid utan du har liksom mer deltidsarbete så blir det liksom 20% av din inkomst snarare än då motsvarande en hel dag. Av inkomst som karensdagen.
Och det stora problemet med karensen nu är väl typ att vissa som har jobb där man måste vara på plats, de kan ju inte liksom vara så här, åh jag är kanske lite sjuk och så får vi se om jag ska sjukskriva mig för en längre period, utan kan man inte gå till jobbet så kan man inte. Medan personer som är så här, jag kan typ jobba hemma, alltså kan ju, slipper ju nyttja det här, så att det blir väldigt ojämlik egentligen tillgång till sjukförsäkringen eller användning av sjukförsäkringen, som jag ser det.
Ja, och pandemin satte ju också ljuset på hur samhällsekonomiskt smart det är att sjuka går till jobbet överhuvudtaget. Alltså smittar fler blir sjuka. Så att vi fick ju liksom lite fart i den diskussionen också. Att så här, det är både utifrån de här yrkesgrupperna som är mer utsatta i till exempel förskola eller äldreomsorg, men det handlar också om de som befinner sig i de här verksamheterna förstås, barn, föräldrar, anhöriga och så vidare.
Ja, men en annan sak som jag stör mig på med sjukförsäkringen, det är ju att du pratar om att så här, men ja, men man ska veta att man liksom har ett starkt skydd om man blir sjuk. Och då har jag hört, det är nog också från fackligt håll, att så här, du vet, 80% av alla löntagare ska liksom få 80% av sin liksom lön i ersättning om man liksom blir sjuk då till exempel. Men i praktiken så har ju det här också bara hållit på att urholka, så nu är vi kanske snarare nere på liksom låga 70 eller höga 60 i vad man liksom faktiskt får ut för ersättning. Och för vissa kan det säkert vara så, det beror på vad man har för liksom inkomst, men att det blir liksom en väldigt mycket mindre andel, vilket gör att man upplever sig som mindre trygg och att man liksom i lägre utsträckning faktiskt kan leva på den här liksom ersättningen som man får ta emot eller den här försäkringen. Och jag tänker att det ju också gör att så här, för att många av de personer som vi pratar om som använder sig av sjukförsäkringen har ju typ barn och familjer, eller så att man är ensamstående med barn. Alltså plötsligt då så liksom blir livet inte så fett om du liksom från början hade liksom en ensam lön då och nu ska leva på liksom sjukförsäkringen, det som kommer ut av den, och så blir man, vet, fattig, man blir trångbord, ens ungar får liksom, kan inte syssla med fritidsaktiviteter eller har vinterkläder, alltså att det får väldigt många följdeffekter för att de som lever på sjukförsäkringen ju blir väldigt mycket fattigare i förhållande till hur det var
när de jobbade.
Hur det var tidigare.
Ja, det är ju den här så kallade inkomstbortfallsprincipen som över tid har försvagats när taken... principen är ju då att man ska få 80% av sin lön, men det finns ju samtidigt då ett tak i den allmänna sjukförsäkringen som innebär att om du tjänar bättre än så får du i praktiken då inte 80% av din lön. Och det här taket finns ju i föräldraförsäkringen och i... pensionssystemet och så vidare, och A-kassan också. Och det här gör ju också att vissa grupper som har högre löner än så här, och nu är ju också taken på en nivå så att det berör ganska breda skikt av av löntagarna. Inte bara liksom tjänstemän med väldigt höga löner. Men då minskar också viljan att bidra till det här systemet, och liksom det finns en risk att man vill avtala särlösningar snarare för att säkra att man faktiskt får en täckt inkomst. Och det hotar ju liksom skatteviljan hos befolkningen, och inte minst då i de här grupperna som ju, vi behöver ha en hög skattevilja hos, eftersom att det är de som jobbar och har liksom höga löner som bidrar mest i liksom själva i pengar mätt till systemet. Liksom. Så det är ju viktigt att man har en bred uppslutning även i de grupperna. Och där har vi ju också sett en utveckling både vad gäller liksom A-kassan och pensioner, tjänstepensioner som har vuxit väldigt mycket och som också förklarar väldigt stor del av liksom pensionsklyftorna både mellan klasser men framförallt mellan män och kvinnor i pensionsålder, att man har liksom en avtalad särlösning vid sidan av den allmänna pensionssystemet, och att vi även har det här då på sjukförsäkringens område. Det som är lite intressant är att det påminner faktiskt också om just 50-talets diskussion om den allmänna sjukförsäkringen, för då hade tjänstemännen i regel bättre egna avtalade lösningar än vad arbetarna hade. Så det här blev som en slags kompromiss där det för arbetarna var en förbättring att gå över till det här allmänna sjukförsäkringssystemet, medan det för en del tjänstemän då var faktiskt var en försämring. Men på helheten så blev det en slags utjämning egentligen av tryggheten vid sjukdom.
Så nu håller vi på egentligen att loopa tillbaka till liksom 50-talssystemet, är det så du skulle...
Ja, men det är samma konflikt som går igen lite grann. För antingen så skulle vi behöva höja ambitionsnivån rejält för arbetare. Alltså att man ska kunna komma upp i en betydligt högre täckningsgrad och bättre förmåner. Till exempel många tjänstemän kanske redan avtalat bort karensdagen i sina avtal. Alltså för att man, tack vare att man har en starkare förhandlingsposition, så lyckas man också få till sig bättre förmåner.
Just det.
Vilket ju också är så, det är så partsmodellen fungerar i någon mån rent krasst. Liksom. Och har man då ett starkare generellt skyddsnät, då har vi ju mer liksom lika för alla förstås. Men det skulle kanske innebära en försämring för en del tjänstemän om man inte är beredd att betala betydligt mer då för ordentligt höjda tak till exempel i sjukförsäkringen. Så att det inte blir så mycket av en kompromiss för tjänstemännen. Och man kan ju titta, om man tittar på siffrorna i relation till BNP, så finns det ju ett utrymme för det där vi har gått från att 1990 lägga ungefär 7% av BNP på sjukförsäkring och ersättningar som är relaterade till liksom sjukdom eller funktionsnedsättning, till att idag lägga ungefär 2,3%.
Intressant, det visste inte jag.
Så det är en ganska ordentlig minskning i relation till vår ekonomi, så att säga, som vi lägger på de här socialförsäkringarna. Och vi har generellt en trend som förbryllar mig lite, att vi har färre som går på socialförsäkringar överhuvudtaget i Sverige, sett som helårsekvivalenter som man pratar om.
Det är inte ett problem egentligen att färre personer använder sig av socialförsäkringar, det blir bara var de här människorna tagit vägen då.
Ja, precis. Det är lite märkligt i relation till att till exempel andelen relativt fattiga också ökat under samma period. Att vi har sett, inte minst de senaste åren, att sysselsättningen har minskat, både först pandemin, sen nu då lågkonjunkturen som till viss mån är självorsakad av finans- och penningpolitikens vägval. Så det borde synas mer i socialförsäkringsstatistiken, men det gör det inte riktigt, utan tvärtom så går till och med andelen antalet socialbidragstagare till exempel också ner. Så att man undrar lite, vart tar de här människorna vägen? Är det helt enkelt så att fler är utanför de här skyddsnäten? Fler kanske har gått till pension, alltså en ganska stor del av den här gruppen som har minskat är ju till exempel de här som har gått på sjukersättning, och eftersom att man stramade åt det regelverket så kan man väl tänka sig att det också är för att de faktiskt har gått in i det allmänna pensionssystemet som har liksom flyttats över dit då.
Men det här är en gåta som vi kanske får återkomma till.
Ja, eller är det helt enkelt så att man behöver ta jobb som man tidigare inte tvingades ta, alltså, och är det en i så fall odelat positiv utveckling. Men det är ju samtidigt inte riktigt någonting som stöds av sysselsättningsstatistiken heller, så att vart tar den här gruppen
För det tycker jag har varit, liksom, om jag ska liksom peka ut den tredje saken då, som jag tycker liksom är störigt eller problematiskt med sjukförsäkringen här under de senaste 25-30 åren, är ju den här utvecklingen som vi nämnde, det med att så här, ja, men efter ett visst antal dagar så blir man liksom utförsäkrad, och istället då för att man ska få hjälp och liksom få rehab så man kan komma tillbaka till sitt tidigare arbete som man har utbildning för eller kompetens för, så är det så här, ja, men du ska tillbaka till vilket arbete som helst. Exakt. Till vilket pris som helst. Och då när man har sett en del av de här försäkringskassan besluten, det finns ju liksom, ni vet, stora liksom protestgrupper på Facebook där folk bara delar med sig av all skit man har varit utsatt för från Försäkringskassan. Då är det så här, ah, men toppen, ah, du kan inte sitta upp. Kan du utföra ett arbete liggande? Jättebra, då ska du tillbaka till ett sånt arbete. Och man är så här, hur många arbeten kan man egentligen utföra liggande? Alltså, man undrar ju vem det är som liksom har bestämt det här helt, helt absurda.
Ja, men verkligen. Och det blir ju liksom för en fråga om så här, vad är det för system vi vill ha? För det är klart att man kan titta på de här siffrorna om antalet försäkrade, men väldigt ofta så är ju skillnader i antalet försäkrade berodda på regelförändringar snarare än att liksom vi plötsligt blivit radikalt friskare i befolkningen. Alltså det är ju lite så här, hur långt ska man pressa en människa som har jobbat och har en utbildning inom ett visst yrke och som drabbas av sjukdom, kanske hyfsat nära också pensionering? Ska man verkligen behöva prövas då mot hela arbetsmarknaden? Ska man liksom behöva, det känns ju liksom orimligt, kan jag tycka, liksom, om man skulle sätta sig själv i den situationen. Det måste ju liksom vara grundfrågan här någonstans. Här. Vad ska man kunna förvänta sig av samhället i de här lägena? Och hur hårda ska de här motkraven liksom vara? Någonting som man däremot också ser i de här siffrorna är ju att att fler, till exempel vad de som går på försörjningsstöd, går på försörjningsstöd längre tid.
Just det.
Alltså man är längre långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Vi har ju också samma utvecklingen på arbetslöshetssidan, alltså långtidsarbetslösa har varit liksom en stor grupp. Så att det som man kan liksom skönja liksom trendmässigt i de här försäkringarna, både arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och så vidare, är att de har gått från att vara mer traditionella socialförsäkringar. Alltså, blir du arbetslös så fångar samhället upp dig. Blir du sjuk fångar samhället upp dig. Till att vara mer av omställningsförsäkringar. Att de är anpassade för grupper som har liksom tillfälliga problem. En tillfällig frånvaro från arbetsmarknaden. Men inte som kanske är liksom permanent eller i alla fall under lång tid då, sjuka eller arbetslösa. Och det ökar ju igen klyftorna i samhället i grunden. Då blir det de grupperna som har lättare att komma tillbaka, de får en liksom bättre anpassad försäkring, medan de grupperna som står längst bort egentligen får en mycket sämre försäkring.
Ja, men lite liksom nutidshistoria då, bara i det här korta. Jag som inte är ekonomhistoriker utan bryr mig om det som har hänt sedan 2019 eller någonting. Ja, men som vi har pratat om nu då, alltså sjukförsäkringen var ju liksom verkligen åt skogen och som jag förstod det då under liksom mot liksom när vi kom in i pandemin, så försökte ju Socialdemokraterna här att liksom putsa till den lite under pandemiåren, för att då fanns det väl också ett fönster för att göra lite extraordinära saker, för att vi var i ett extraordinärt läge. Och då så tillsatte man den här utredningen som vi nämnde i början, som nu precis har blivit klar då, som skulle utvärdera de här tillfälliga ändringarna som man gjorde under pandemin, kanske med sikte då på att de skulle kunna permanenta, så att man skulle kunna hitta liksom en bättre nivå i sjukförsäkringens funktionssätt. Men sen så kom det en ny regering 2022 som kastade ut den gamla utredaren och nu då tillsatte en ny person som kom med några förslag som i princip bara är åtstramningar. Det finns några saker som man har låtit liksom föreslaget då ska vara kvar. Men
och det har ju också, det var ju inte så många veckor sedan heller som man la en utredning om arbetslöshetsförsäkringen som ju också hade liknande förslag på just skarpare tidsgränser till exempel, som är en del av den här sjukförsäkringsutredningens.
Ja, så det är väl absolut liksom en idé man har om vad man ska göra med alla de här socialförsäkringarna. Men, och det som jag kan tycka är intressant också, på tal om det du är inne på med den här tudelningen kring de som har liksom tillfälliga problem eller tillfälliga sjukdomar eller besvär och de som har mer långvariga, är att jag hittade liksom en rapport från Försäkringskassan som jag tror är från i höstas, som liksom pekar på att så här, men aldrig tidigare har så många varit sjukskrivna på grund av stress. Att det är liksom psykisk ohälsa står idag för liksom hälften, över hälften av alla längre sjukfall. Och det är liksom stressrelaterade sjukfall som är vanligast. Och förr var det inte så. Alltså på, om man kollar på 90-talet så var det så här, okej, jag har problem med min rygg, knä, axlar, höfter på grund av tunga lyft och liksom så där. Och det här är ju en väldigt tydlig liksom typ branschfråga också. Alltså i vissa branscher, särskilt då när man jobbar liksom i människonära yrken, där är folk skitstressade för att man hinner inte göra allt det här som man egentligen ser att det finns behov av om man jobbar i, inom barnomsorgen eller i skolan eller i äldreomsorgen och sådär. Och det är liksom dålig arbetsmiljö som orsakar de här liksom långvariga sjukdomsfallen kopplat till stress. Och sen då när man väl blir sjuk för att ens arbete eller av liksom, du vet, för att ens arbete har gjort en sjuk, då ska man sen typ betala för det med en dålig sjukförsäkring. Så att jag tycker att vi liksom har hamnat i någon loop här som är jädrigt skadlig.
Det är ju också ganska svårt att få sjukskrivning. Alltså, psykiatriska diagnoser är ju en liksom växande del av sjukskrivningen och har varit under lång tid, precis som du säger, och utmattning är en av dem. Men det är också betydligt svårare att få sjukskrivning för psykiatriska besvär jämfört med typ en fysisk nedsättning av något slag. Och det här drabbar ju då särskilt kvinnor som är den mest utsatta gruppen inom den diagnoskategorin, så att säga, inte minst då utmattning. Och så. Och där tror jag också att väldigt många bara helt enkelt betalar själva. Mycket av kvinnors deltidsarbete hänger ihop med det här. Man tar ut av sin inkomstpension tidigare och därmed liksom också får en lägre pension över en livstid för att man inte helt enkelt täcks av de här nya då stramare reglerna. Mm. Så att det blir väldigt med nålsögd precision mot arbetarkvinnor framförallt som de här stramare reglerna slår egentligen. Där är ju liksom tidsgränsen är bara en del av det, utan så det är också hela frågan om så här, vad betraktas ens som sjukdom i Sverige idag. Och där kan jag tycka att diskussionen om de bortre tidsgränserna, den har liksom fått oförtjänt nästan mycket uppmärksamhet i relation till den allmänna försvagningen och hur mycket svårare det är att faktiskt få sjukpenning utifrån de vanliga diagnoskategorier som vi har på som handlar om psykiatriska diagnoser. Så det drabbar liksom många fler egentligen. Sen så är det klart att så här, vi ska inte ha ett system där cancersjuka liksom utförsäkras, det tycker väl ingen liksom, men det här försämringen har ju fått fortgå under både S- och M-regeringar och att då slå sig för bröstet för att man avskaffar då den här så kallade stupstocken samtidigt som man genomför försämringar och liksom direktiv till Försäkringskassan som i praktiken gör försäkringen mer otillgänglig för stora grupper. Det blir ju lite skenheligt.
Mm.
Och den debatten har vi ju liksom delvis haft kring under förra regeringens period då där med, vad heter hon nu igen? Generaldirektören.
Begler,
ja, precis.
Ann-Marie
Begler som fick avgå alla turer kring det där. Liksom.
Men vad skulle, om vi bara liksom inte, jag tänker att det är lätt när man har en sån här lite facklig, härlig vänsterpodd att man bara, vi har klagat på regeringen, vi är fast här, vi klagar på
muren. Jag tycker jag försöker vara väldigt diplomatisk här och klaga på alla.
Vi klagar även på tidigare regeringar. Sådär. Men om vi liksom skulle, om du skulle få drömma om liksom en magnifik utformning av sjukförsäkringen, hur skulle du liksom vilja att den såg ut då? Eller vilka liksom principer skulle den vila på?
Nej, men jag tycker att det finns ganska bra grundprinciper i sjukförsäkringen idag, men de har urholkats över tid, alltså framförallt då inkomstbortfallsprincipen har ju försvagats väldigt mycket och sen också då hur man, vem man betraktar som sjuk och just den här kravbilden på att, att man ska liksom prövas mot hela arbetsmarknaden. Det är en del sådana saker som jag tycker har liksom gjort sjukförsäkringen sämre.
Mm.
Om jag bara tänker så här, hur skulle jag vilja att det funkar för folk i allmänhet och för mig eller mina anhöriga? Liksom. Hur skulle man vilja att det fungerade då? Helt enkelt.
Mm.
Men också att vi ska ha liksom en modell som är värdig för folk som har helt enkelt långvariga nedsättningar av olika slag som inte helt enkelt kan stå till arbetsmarknadsförfogande. Alltså vi har sjukersättning, aktivitetsersättning har ju också är ju väldigt väldigt lågt. Liksom, har ju inte alls hängt med i övriga samhället. Liksom vad gäller inkomstutveckling och prisutveckling och sådär. Och det tycker jag är en skamfläck i systemet också.
Mm.
Men
ska vi prata lite om pengarna då? För både du och jag har ju varit på Finansdepartementet. Om man säger så här, åh, vi ska fixa det här med liksom, sjukförsäkringen. Eller ett av skälen nu tänker jag till att den här utredaren pekar på liksom, vissa förändringar är att de är så här, oh, men vi kan spara 2-5 miljarder tror jag. Och man vill liksom verkligen dra ner på kostnaden här, trots att som du säger att det här är en väldigt mycket mindre del av BNP än vad det var tidigare. Men man kanske inte kan sticka under stol med att så här, om man skulle fixa sjukförsäkringen på det sätt som bland annat då som du beskriver nu, att det skulle kosta så här, du vet, 5-7 miljarder kronor. Alltså pengar som då är så här, okej, men givet då liksom att vi har en begränsad liksom, kassakista, en gemensam kassakista, så är ju det ändå ganska mycket pengar. Det finns mycket andra viktiga saker vi behöver göra i samhället. Alltså hur värdefullt skulle du bedöma, eller hur viktar du liksom värdet av en liksom robust sjukförsäkring i förhållande till bostadsbyggande, infrastruktur, liksom allmänt stöd till välfärden? Alltså det finns väldigt många saker vi behöver göra.
Ja, men det som jag skulle säga i konflikten är ju hur mycket blir att staten måste betala för att företag och arbetsgivare inte tar sitt ansvar gentemot sina anställda. Att liksom
erbjuda. Du tänker på den här arbetsmiljökopplingen?
Ja, och liksom att man, eftersom att vi ändå har så pass mycket sjukskrivningar i till exempel då kvinnodominerade arbetaryrken. Vad tar H&M och de här klädjättarna för ansvar att erbjuda trygga anställningar och schysst arbetsmiljö? Hur ser resurserna till äldreomsorgen ut och villkoren i hemtjänsten och så vidare? Och där får ju liksom, vi ska ha en sjukförsäkring som liksom täcker upp, men det kan inte vara liksom fribiljetten för de här företagen att okej, då bränner vi ut folk på löpande band och sen får staten ta kostnaden för det. Så det tycker jag är liksom den, hur knäcker man den liksom, hur ser vi till när vi samtidigt då har en partsmodell där liksom fack och företag förhandlar med varandra att ändå på olika sätt att försöka påverka företagen i den och arbetsgivare i den här riktningen. Och där har man ju åtminstone inom offentlig sektor ganska mycket inflytande politiskt, eftersom att det är ju egna politiskt styrda verksamheter i grunden och som beror av hur mycket resurser vi också tilldelar dem och hur vi styr dem. Så att jag tror nog inte riktigt man kan ställa upp det på det sättet att man säger liksom antingen 6 miljarder till sjukförsäkringen eller 6 miljarder till liksom att bygga järnväg. Sjukförsäkringen måste liksom, vi får liksom stapla upp de principer som vi tycker ska gälla vid sjukdom i Sverige. Och sen så blir kostnaden blir vad den blir någonstans. Och om man ser ohållbara kostnadsutvecklingar inom det här området, det är klart att man ska granska, har vi gjort någonting fel här med regelverket. Jag tror att det fanns skäl att titta på regelverket för förtidspensionering till exempel i början på 2000-talet. Att det blev att man liksom lite stuvade undan arbetslösa i förtidspensionering istället. Trots att de kanske hade kunnat få andra jobb. Och då hade kanske en aktiv arbetsmarknadspolitik varit en bättre åtgärd. Så att, absolut ska man titta på regelverket. Men man måste ju också fundera på vad är det för andra saker som påverkar hälsan, folkhälsan,
liksom arbetslivets villkor,
folkhälsan i bred bemärkelse, för det är ju det som i grunden avgör hur många som behöver de här systemen. Så att om man tänker så här, vi ska lösa en ohållbar kostnadsutveckling inom sjukförsäkringen genom att försämra för dem som är sjuka, det blir ju lite så att då löser man ju egentligen ingenting. utifrån perspektivet att man faktiskt vill att folk ska vara friska och jobba och liksom bidra och ha ett bra liv i största allmänhet. Liksom.
Ja, men har du någon spaning här då på vad man faktiskt kommer att göra? Jag tänker att från liksom klassiskt borgerligt håll så har man ju aldrig velat lägga en massa pengar på det här, och särskilt de senaste då liksom 20 åren när man har haft liksom arbetslinje. Men du sa också att det här var liksom en utveckling som har S-regeringar också har, både under Göran Persson-tiden velat liksom stämma i bäcken mot, också med de här Ann-Marie Begler-turerna när man liksom gav henne skulden då. Jag har flera olika frågor. Vad tror du att liksom regeringen kommer göra? Varför har Socialdemokraterna så svårt att stå upp för en hållbar sjukförsäkring när man ändå tänker att man liksom vill ha ett människovärdigt samhälle? Att det är en del av ens ideologi, föreställer jag mig. Och också, hur mycket tror du att liksom Sverigedemokraterna kommer att stå upp för mot försämringar i sjukförsäkringen? De har ju ändå gått till val på att de skulle vara liksom den här regeringens sociala, de är ju inte en del av regeringen, men det här regeringsunderlagets sociala samvete. De har liksom ganska starkt röststöd i gruppen av personer som är beroende av sjukförsäkringen. Vad tror du liksom kommer hända framåt? Utifrån den här politiska potpurin.
Med tanke på att de ju redan har övergett sitt löfte på A-kassasidan, så kan man ju nog inte tro att Sverigedemokraterna kommer vara de som liksom håller stången i den här utvecklingen.
De skiter liksom egentligen i sjukförsäkringen.
Jag menar, de var ju mot vinster i skolan.
Eller prioriterar i alla fall inte.
Ja, precis. De var ju mot vinster i skolan, och sen så lunchade de med näringslivet, så var de för vinster i skolan. Alltså det är ju inte deras kärnfråga egentligen. Deras kärnfråga är ju rasism och invandringsfientlighet. Liksom. Det är det de brinner för, och sen så tror jag att allting annat är lite mer populistiskt. Men om man ser till de som röstar på Sverigedemokraterna, så finns det ju en överrepresentation av både sjukskrivna och arbetslösa. Så att, det finns ju en väljarlogik för dem att vara emot försämringar i de systemen. Men jag tror karensdagen och den här bortre tidsgränsen blir konfliktfrågor. Men att Socialdemokraterna är också livrädda för hela bidragspartistämpeln. Och det var ju det som alliansregeringen och Reinfeldt lyckades med så effektivt, att slå en kil mellan löntagare, att säga att de som är sjuka eller arbetslösa, de är egentligen
de
fuskar och tär
på
systemet liksom, och du som gör rätt för dig tvingas betala för det.
Ja.
Och det är klart att så här, du måste ju, jag tror inte att de hade kunnat lyckas med den berättelsen om det inte fanns någonting där som folk kände igen sig i. Jag tänker på liksom min pappas granne i Nävekvarn, och det muttrade som att så här, han går på sjukförsäkring men han målar minsann om huset. Och liksom, sådana där liksom muttranden som jag tror liksom kan växa till också en misstro mot systemet, som Reinfeldt också kapitaliserade på. Så att det är klart att man måste liksom hela tiden se över liksom hur formar vi ett legitimt system liksom, och vad ska vi ha för principer som ska vägleda. Men att vi har i den här väldigt individualistiska samtiden som vi befinner oss i tappat bort att vi kan själva drabbas, och att det finns ett egenvärde i att bidra till andra. Så vad skulle vi långsiktigt få för samhällsutveckling ifall man inte stöttar upp folk vid sjukdom eller funktionsnedsättning? Det tror inte jag är liksom ett samhälle som någon vill se egentligen. Jag tror väl att om man ser till liksom sjukförsäkringens historia, så har det ändå skett både försämringar och förbättringar lite i vågor. Så jag tror inte man ska säga att så här, nu kommer det bara liksom fortsätta käpprätt neråt liksom. Utan till exempel karensdagar, de har både avskaffats och återinförts och avskaffats igen. Barnbidraget och flerbarnstillägget till exempel, från början var barnbidraget inkomstprövat, sen blev det allmänt, sen införde man flerbarnstillägg, sen tog man bort flerbarnstillägg samma som 90-talskrisen, sen återinförde man det igen. Så att det finns nog en del
Ja, du har hoppen då.
Ja, nej, men det är väl det som är fördelen med att titta bakåt, att man kan ändå se att liksom, det är inte
vi
så
som bara tittar framåt, vi vet ingenting.
Ja, men det kan liksom bli förbättringar. Man får ju helt enkelt jobba för det. Och jag tycker liksom det grundläggande är att vi har tappat bort liksom behovsprincipen i de här försäkringarna. Och att de blir mer och mer anpassade för grupper som egentligen minst behöver dem.
Mm. Och det kanske får vara sista ordet. Jag avslutar med att efterlysa ett uppror som vi brukar göra från fackliga organisationer och patientorganisationer och anhörigorganisationer och organisationer som jobbar med personer i social utsatthet. Det är bara på den här frågan, för att det kommer nog
Facken kommer ju vara avgörande, tror jag, i liksom den opinionsbildningen också.
Ja, och det jag tycker är det svåra med det är ju så här, att de personer som är liksom hårdast drabbade av liksom baksidan av det här systemet, de är ju typ för sjuka för att protestera. Mm. Alltså att det måste ju liksom vara någon annan som tar
fighten. Och att den situationen, att hur det här framställs då som att man utnyttjar systemet eller liksom tär på, och när man redan är i en utsatt position, det är ju verkligen så ska vi ta det, tycker jag.
Mm. Vi har slappat till oss lite,
Elinor,
i
vårt
format. Och då menar jag inte kopplat till det vi har pratat om sjukförsäkringen nu, utan att vi från början gick ut väldigt hårt med vad så här, varje avsnitt ska vi ha veckans siffra. Och det är liksom i linje med vår ambition här om att du ska hållas smart och uppdaterad. Men nu tänker jag att vi kommer återkomma till veckans siffra. Så Elinor Odeberg, vad är veckans siffra?
390 är min siffra för den här veckan. Det var så mycket krossad tomat jag fick i mitt senaste tomatpaket.
390 gram. Vägde du upp? Kontrollerade du att det
var
390 gram?
Vet du vad? Det där har jag faktiskt tänkt att jag ska följa upp. Alltså, hur mycket fuskas det med de här vikt? Det skulle jag vilja veta. Hur mycket kontroller görs det av att liksom vikten faktiskt överensstämmer med det som anges?
Att det liksom är 387 liksom, ja, men i exakt. Alla paket.
Det känns ju som att det inte borde vara så mycket fusk med det, för att det, rimligen så är det här liksom standardiserat genom förpackningarna. Liksom sådär. Men ja, nej. Chipsförpackningar till exempel känner jag mig väldigt skeptisk till. Mycket luft i chipsförpackningar.
Mm.
Och från början så har ju de här varit, tror jag, först 500 gram till och med, och sen 400, och nu är det då nallat igen då 10 gram. Och, ja, jag blev så provocerad, så var det såklart extra pris på den här, så att jag var en sån där tillfälle.
Fast den var då egentligen dyrare.
Den var då egentligen inte alls någon liksom rea pris.
Och varför ska man bry sig om det här då?
Ja, men det är ju ett tecken på smygflation. Alltså att man liksom smyghöjer priser genom till exempel att krympa en förpackning och sälja den för samma pris som tidigare. Då har man ju, och kaffeförpackningar är också en sån typ exempel som också så här Konkurrensverket har pekat ut. Och det har ju också florerat en hel del heta känslor kring Bregott-förpackningarna.
Vad är de Bregott på nu då? De var 600 gram.
Mm, nu finns det ju då en big pack som jag tror är 700 gram eller något sånt där. Och så finns det 500 gram och så finns det 300 gram om jag minns rätt. Så det liksom finns tre, jag ska inte ta gift på det, men det finns tre storlekar av Bregott jämfört med två från tidigare. Då. Men här verkar det lite som att det här ändå är någon form av produktanpassning. Alltså att man ser att
det ska, folk vill köpa 300 grams förpackning. Ja. Så det är typ det man har råd med om man är ensam panschis kvinna.
Ja, dels det, eller att man bara så här vill kunna ha olika storlekar att välja med för att kunna anpassa det till sin förbrukning av smör, helt enkelt.
Men du som känner att blodet kokar nu.
Jag var ju genast skeptisk till det här, men det här verkar ändå så här, än så länge inte riktigt vara ett tecken på smygflation om man tittar på priserna.
Så Bregotten ska vi inte anklaga för
kaffe, chips. Jag tror att Bregotten har fått klä orättvist mycket skott för liksom den här allmänna trenden av smygflation, än så länge i alla fall. Men låt oss hålla koll på det här.
Vi ber om ursäkt till smörproducenterna för att vi har smutskastat dem.
Ja, precis, eller ge dem upprättelse. Men det som jag tycker att det här också symboliserar är ju hur svårt det är som konsument att göra rätt. Alltså hur orimlig den här förväntan om att liksom vår konsumentmakt ska liksom lösa orimliga prishöjningar är. För det är också så otroligt svårt att hänga med i de här prisförändringarna i butik, eftersom att det är så väldigt volatilt och förändras hela tiden. Och så ena veckan så är det liksom extra pris på något, och så är det nästa vecka så är det ett extra pris på något annat. Och att så här kunna följa då, vad är faktiskt ett billigt, vad är faktiskt billig avokado, eller vad är faktiskt billig pasta? Alltså det blir väldigt svårt helt enkelt som enskild konsument.
Ja. Och om blodet kokar nu, organisera dig i Sveriges konsumenter. Ja, eller någon annan bra organisation. Ja.
Det har man säkert haft att göra med på Arena Opinion.
Ja, men jag stött på dem faktiskt. Nej, det finns en förening i Sverige för nästan allt som blodet kokar för.
Ja.
Så att, det är det fina. Ja, än så länge.
Och vill du lära dig mer om sjukförsäkringen så kan jag varmt rekommendera Vi är inte maskiner, tankar om sjukförsäkringen och välfärdsstaten av Kjell Rautio, som är kanske den främsta fackliga förkämpen i den här frågan.
Helt nyutkommen bok, eller hur?
Ja, bara någon månad eller så som den kom ut på Premissförlag.
Spring till bibblan. Du har lyssnat på Pengar och politik, en podd från den progressiva och partipolitiskt obundna tankesmedjan Arena Idé. Podden produceras i samarbete med PR- och kommunikationsbyrån Arena Opinion. Och mer info om tankesmedjan hittar du på www.arenaide.se. Tack så mycket för idag!